in the lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash.
Hej och välkommen till podcasten Monsterpodden med mig, Anders Eklöf och Fredrik Emting som sitter här mitt emot mig.
Hej hej.
Vi pratar om monster varje vecka då, på lite roliga sätt. Och den här gången kommer vi köra så att vi går igenom lite kryptozoologiska monster. Kan du förklara lite vad det är för något?
Ett kryptozoologiskt monster är, som vi tidigare nämnt i podcasten, ett påstått djur, eller vad man ska kalla det. Alltså ett monster vars existens inte blivit disproven.
Ja, det har inte vetenskapligt bevisat heller liksom.
Ja, precis.
Och det kommer väl gå till lite så som avsnittet om grekiska mytologiska monster, att vi går igenom några stycken lite kort sådär.
Ja.
Och ja, det är ju då så att vi menar ju inte att de här monsterna inte är så intressanta att de inte får ett helt avsnitt var. Utan det är väl att de inte har lika mycket att prata om, tror jag. Det finns inte lika mycket fakta så.
Nej.
Och vem vet, vi kanske återkommer till någon av de här i ett helt avsnitt någon gång. Men
ja.
För nu så kommer vi gå igenom det. Vi kommer inte prata om Getin och typ Loch Ness som vi har pratat om tidigare.
Nej, precis.
Men absolut.
Men om ni inte hört om avsnitten och ändå vill höra om kryptozoologiska monster, så gå tillbaka och lyssna på avsnitt om Bigfoot och avsnitt om sjödjur.
Ja.
Ja. Med det sagt, har du något monster som du vill börja med?
Oj. Jag tänker att vi kan börja med The Mothman.
Ja.
Den är lite intressant tycker jag. Det är ju då en grå och bevingad varelse som har stora röda ögon. Och det som är lite speciellt är att de här röda ögonen inte sitter på ett huvud typ. Utan de sitter typ där bröstkorgen sitter på en man. Alltså,
typ mellan axlarna.
Ja, det är som att den inte har ett huvud utan det är bara en stor klump så här, med armar och ben. Och den påstås då finnas i Point Pleasant i West Virginia.
Ja.
I USA.
När var det som den sågs första gången?
Första gången var 1966.
Okej. Okay.
Och då var det så att fem stycken män, de jobbade på en kyrkogård i närheten av den här bron, antar jag. Jo, det är en bro, så är det. Det här Point Pleasant. Och de höll på och fixade med en grav på kvällen där. Och så såg de att den här varelsen, en bevingad stor varelse, flög över dem. Och det är liksom första så gången. Det finns inte så mycket mer detaljer.
Och det är liksom denna beskrivning, en bevingad stor varelse som flög ovanifrån.
Ja, som såg ut som en man, antar jag. Det var väl inte att de såg en fågel eller uggla. Det var en stor uggla kanske.
Det var på natten eller var det på... Framgår det?
Faktiskt osäkert. Sen typ samma år så var det några som blev jagade. Som påstod att de blev jagade när de satt i sin bil.
Det är den historien som jag har hört tidigare. Att folk var förföljda i sin bil av ett djur.
De körde typ jättesnabbt men den kunde ändå vara väldigt nära dem. Så.
Är det samma beskrivning där den har så här röda glödande ögon, eller är det någonting som har tillkommit i efterhand?
Det vet jag inte. Vad menar du?
Ja, men alltså i många beskrivningar så kunde de beskriva de här stora ögonen som liksom så här skimrade eller glödde. Och det var därför de kunde se att den verkade sakna huvud liksom. Att,
ja, det lär väl vara något som de har sett, antar jag. Men det som den är mest känd för, det är ju då 1967. Ett år efter att den då första gången var sedd. Det var då som Silver Bridge kollapsade och 46 personer dog då under den här händelsen. Och det är ju då att alltså, den har ju förknippats Mothman med just den här händelsen, för att man tror att har den någon koppling till det här. Var det så att den förutspådde detta och liksom satt och kollade på att det här hände, eller var det så att den faktiskt orsakade att bron gick sönder?
Den kom med en skiftnyckel liksom,
precis.
Det var en stor bro alltså,
det borde ju varit en skapligt stor bro. Eftersom 46 personer dog så borde det ju varit en del bilar och folk så. Tänker jag.
Du har inte sett filmen The Mothman Prophecies?
Nej.
Tror den heter. Som jag tror, nu gissar jag bara helt ovetandes, att den kom 2004, 2003 någonstans där. Som ska vara en film som också tar upp det här med The Mothman. Och utspelar sig Point Pleasant. Men där så tror jag att det är mer en psykologisk thriller än vad det är. Mm. Kanske en monsterjägarfilm så.
Ja.
Rekommenderas inte av Monsterpodden då. Jag har inte hört ett enda gott ord om.
Okej, du har inte sett den heller.
Nej, jag har inte sett den heller. Nej, okay. Men säkert ska...
Mm. Men det finns ju så här tankar om att det skulle kunna vara en utomjording också, det här.
Såklart.
Ja, att det inte är en varelse som är härstammad från jorden utan att den är här på besök. Ja. Och kanske övervakar liksom vad som händer.
En sån teori, det finns för Long Loch Ness och Bigfoot också.
Ja, det finns ju normalt. Men i Point Pleasant så finns det då en staty föreställande den här varelsen sedan... 2000... Nej, den har varit där ett tag.
Okay.
2002 så inleddes första The Mothman Festival.
Okej.
Okay. Där man kan typ... Ja, det är en hel vecka lång. Den är den tredje veckan i september. Och där kan man typ... Gå och kolla på stånd som är liksom kopplade till det här.
Okay.
Såhär, vet inte.
Det känns lite långt.
Säkert filmvisning.
Är det
och sen kan man... Och som märkligt stod på Wikipedia så kan man delta i A Mothman Pancake Eating Contest. Kan du förklara det?
Alltså så här, det verkar inte som att ta sitt monster vidare seriöst. För att då, alltså, jag skulle ju hellre göra någonting för att blidka det här monstret som raserar broar. Jag skulle liksom inte så här, ta och skapa en festival som liksom hånades.
Nej,
existens.
Det är som, det är lite man kan tänka som att de också hyllar monstret. Det är lite så här, de har en staty... Det är en hel festival runt det där man äter pannkakor, antar jag.
Men alltså, tror du att det är mer för invånare att de vill komma ihåg det här monstret? Eller tror du att det är som en, det enda sättet de har att få in turister på?
Jag tror att det är en ganska turistgrej faktiskt.
Uh-huh.
Att de utnyttjar det, att det finns en urban legend om en varelse liksom i deras stad.
Mm.
Och sen finns det också ett Mothman Museum and Research Center sedan 2005 i Point Pleasant.
Det är ganska nytt ändå.
Mm.
Det är ju 10 år i så fall.
Där jag antar att de på något sätt forskar, I don't know, hur gör man, hur gör de det? Och vad finns på museet? Är det typ bara bilder? I don't get it. Liksom, vad kan man göra där?
Det måste ju vara mycket liksom, så här, avbildningar sånt för att teorier om vad de tror det kan vara. Jag har ju svårt att föreställa mig att det är ett stort museum. Men jag menar, kan vi sätta upp ett storsjödjursmuseum så kan de sätta upp ett...
Ja, i och för sig. I för sig.
Jag känner det kanske är lite samma grej, liksom samma standard de har på det där.
Sen är ju Loch Ness och djuret typ det enda vi har.
Även fast det är inte Loch Ness utan storsjödjur.
Ja, storsjödjuret är typ det enda vi har.
Jo, sant.
I USA finns det ju enormt mycket. Alltså många av dem vi pratar om är ju i USA.
Då är ju USA extremt stort också. Tänk dig den där lilla delstaten, hur många monster har den tror du? I och för sig så är det, som säger...
Fast en delstat är ju mer som en stad.
Ja, fast en delstat är väl ganska stor ändå.
Ja.
Så, ja, men i vilket fall så... Jag skulle lite gärna vilja se vad de har i det här research centret. De kanske har Mothman nedfrusen, kallar
den där. Och den här varelsen är ju rätt så populär och har förekommit i tv-serier som The X-Files, spel som Castlevania-serien.
Okay.
Och det är tydligen någon karaktär som heter typ... Moth i Svamp och fyrkant. Vem bor i en ananas hyppet i blå? Svamp och fyrkant! Som tydligen påminner väldigt mycket om den här varelsen.
Okej. Okay. Finns ju säkert en annan superskurk och superhjälte med namnet Mothman också.
Det gör det nog.
Förmodligen. Ja, har du något mer på det? Eller får jag börja dra mina debunking... teorier här.
Ja, det kan du göra.
Ja, en väldigt populär teori om vad som skulle förklara The Mothman är att det skulle vara en berguv. En helt vanlig berguv.
Ja.
För det första så flyger de väldigt, väldigt tyst från väldigt, väldigt fjuniga fjädrar i vingarna. Och de har väldigt stora ögon som när de utsätts för ljus skimrar i rött. När de flyger så ser det också ut som att de hukar ner huvudet så att det är svårt att se liksom att de har en nacke.
Just det.
Och en grej som fåglar som har börjat göra på senaste liksom...
Är att rasera broar.
Är att rasera broar.
Från höger och vänster... Över hela världen.
Någonting som man har märkt de senaste, jag vet inte vad det är de senaste 50 åren, men sedan vi började köra mer och mer bil, är att fåglar har lärt sig att följa motorvägar.
Okej.
För att de flyger längst uppåt vindarna som kommer ifrån trycket från bilarna.
Mm.
Vinddraget från bilarna. Och många fåglar flyger därför liksom så här strax ovanför eller strax bakom bilar. För att då slipper de flaxa lika mycket. De kan ta sig på långa sträckor på det sättet. Så att en förklaring skulle vara att en berguv helt enkelt rider på den här vinden från bilen. Och svävar bakom. Och folk tittar bakåt och blir livrädda. Och det är därför som många så här fåglar blir påkörda av bilar också. Just för att de flyger för nära.
Eller så är det en tricksterkille som har klätt ut sig till den här konstiga varelsen. Hängt i ett rep från ett träd över de här fem arbetande männen vid kyrkogården.
Det vore ju roligare.
Och sen satt han typ i närheten av den här bron när den gick sönder. Och kanske han som låg bakom den. Det här förstörandet.
Mm.
Jag vet. Jag är Mothman är vi klara med, tycker jag.
Ja.
Hallå monstret! Monster!
Vi kanske ska beta av en väldigt lik direkt, tycker jag.
Yes, jag tror jag vet vilken
det
är.
Ja, det är ju då Owl Man. Som är typ Storbritanniens motsvarighet till Mothman. Brukar man den kalla som.
Är han senare?
Den är senare.
Ja.
Det är då i stället som heter Mavnen i Zernwall i England. Och det var 1970. I, nu ser jag knappt vad jag skriver själv, men det är antingen 70 eller 76.
Okej.
Och det är ju då en liknande varelse då med vingar. Den har liksom ett fluffigt huvud med, den har dock öron, spetsiga öron.
Mm.
Också det här stora röda ögonen. Och den har också långa typ klor.
Aha.
Och den sågs då första gången, eller så här. Tony Doc Shields, som var en paranormal forskare, han träffade en man som hette Don Melling.
Okay.
Och han och hans två döttrar hade gått igenom en skog då nära Mavnen kyrkan.
Ja.
Och då hade döttrarna sett den här varelsen över kyrkobyggnaden. Och det var så han hade berättat då för den här forskaren att ja, barnen var så pass jävla rädda så att han, ja, han förbjöd till barnen att berätta liksom om det här för pressen och så, för att ja, yeah, det inte skulle bli för mycket skit om det, antar jag. Mm. Och den här forskaren fick en teckning sen av Mothman då.
Har du Ugglemannen?
Av Ugglemannen.
Ja. Jag tror det är för samma historia. Har du hört om tre stycken flickor som kampar i närheten av den här kyrkan också?
Ja, det är en annan grej som är typ... Okay. Det är väl samma år eller ett år efter typ. Mm. Det är väldigt nära.
Okay.
Och det var så att det var två stycken tonårstjejer som kampade. Och de liksom kollade ut genom tältet.
Mm.
Eller när hon satt i tältet hörde konstiga så här, rosslande ljud liksom. Och så kollade hon ut och såg den här enorma varelsen som stod där med spetsiga öron och röda ögon och långa klor. Och sen försvann den, typ, tror jag.
Okej. Okay. Huh. Har du sett de här teckningarna som de...
Jag har faktiskt inte kikat på dem.
Jag har sett dem. Det är liksom, det är ganska... De är inte jätteläskiga egentligen. Mm. Men det är lite som obehagligt att liksom veta att det här är en tolkning från en 12-åring som
ställer. Jo, men om man ska liksom debanka den också så känns det lite så här. Dels är det en paranormal forskare som typ har fått ut det här till världen.
Ja.
Genom det här vittnet från andra personer. Och det är inte ens vittnen från en vuxen människa, utan det är från två barn som... var rädda i en skog liksom.
Mm.
Och kanske trodde att de såg någonting. Ett monster, och nej, som ett monster under sängen liksom.
Mm.
Och ja, yeah. Sen har det väl spritt sig precis som många andra kryptologiska varelser. Att man hör om någonting och sen kan man tänka det själv sen när man ser någonting. Eller upplever någonting konstigt, så tror man på det själv liksom.
Och plötsligt finns det i hela världen.
Ja.
En populär teori om Ugglemannen skulle kunna vara, eller härstam från, är att det skulle vara en uggla som också är väldigt lik just en uggla.
Ja.
Också har spetsiga uggleöron och runda uggleögon.
Ja, men det är som att engelsmännen har typ hört talas om den här Mothman.
Mm.
Och liksom den här berättelsen dyker upp då genom den här forskaren då, som kanske har hört talas om just det här som hände i USA.
Ja.
Och tänker, varför krångla till det och ha en liksom en mal då som någon sorts malvarelse istället för en uggla som det probably är, vi vet inte. Så tar vi en uggleman istället.
Ja. Jo.
Vi kör direkt.
Fast de har, för om man skulle gått hela vägen så skulle man ju tagit och raserat en bro också. Bara övertygad. Men jag tänker, jo, hur skulle man själv reagera som barn om man är ute mitt i natten, ganska ensam, och det är mörkt och man ser en sån stor vas, man kanske inte har jättekoll på vilka fåglar som finns.
Nej, och den kanske flyger rätt nära sådär. Och då blir det väldigt stort kanske för ett barn. Och så...
Förmodligen.
Ja. Yeah.
Så jag skulle nog också reagera som den här flickan, tror jag, om jag hade sett när jag var 10 år.
Och ritat ett otäckt monster.
Ja, men det hade jag gjort ändå.
Men ska man kika på liksom någonting relaterat till den här, så ska man ju kolla på YouTube. Typ söka på så här Old Man Haunting.
Just det.
Så finns det en kille som har, eller det är ett gäng då som har hittat, som har gjort en skitcool häftig dräkt liksom med den här. Som går in i något gammalt ruckel så.
Mm.
Där folk tydligen går in och fotar ganska mycket. För att det är just så här urban exploring så.
Mm.
Och ställt sig då och ja, hoppat fram och varit jävligt obehaglig bara. Och sen filmat där.
Yeah. Det är nice. Väldigt obehagliga videos, men ser dem gärna. Men har den setts på någon mer ställen i England eller utanför? Eller är det väldigt isolerat till just den här?
Den har nog spritts, tror jag, runt i England.
Ja. Så att det har vet du vad den sett något mer på senare?
Inte några detaljer så, men den, det har ju det finns ju olika sightings liksom genom åren. På olika platser då, antar jag.
Okej.
Okay. Ja. Har du något monster att plocka fram?
Ja. Skunkapan, Anders.
Skunkapan?
Skunkapan
är... Är det en apa som luktar väldigt illa?
Ja. Det är, om man ska ta det kort och drag, så är det ungefär det är.
Mm.
Den sägs ha setts främst i Florida och tros leva i Floridas träskmarker. Många tror att det är en, eller många som tror på Bigfoot tror att det här är en mindre släkting till Bigfoot-apan då. Men många skeptiker tror att det här kan röra sig om att bara folk har sett svartbjörn närheten och trott att det här är en stor illukten apa. Men det har tagits foton på en sån här av en kvinna som säger att hon blev väckt mitt natten av att hon hörde någonting som var ute och rotade i hennes trädgård. Bara hon sprang ut och tog ett gäng foton på det här djuret då, som är ganska tydliga. Eller liksom...
Ja, det är just det fotot som cirkulerar mest.
Ja.
Det ser ju väldigt mycket mer övertygande ut än till exempel bilder på Loch Ness eller Bigfoot eller andra såna här varelser. Det är ett ganska tydligt foto.
Jo.
Annars är det ju typ man ser en silhuett av en man som är väldigt stor och hårig, typ jättin. Eller typ Loch Ness som bara brukar vara att man ser någon sorts rygg över vattnet så här. Här är det ju verkligen en typ hårig apa som sitter i en buske.
Jo, precis.
På natten.
Det är lite blad i vägen, men pröva att söka på skunk ape photo så kommer de dyka upp. Och man kan ju se här, det är väldigt tydligt liksom, typ, med en väck i pannan på den, ansiktsdrag, den har liksom fingrar, den har päls. Och vad många anser sig se i den här är ju att det är en orangutang, eller väldigt, väldigt lik en Sumatra orangutang, som det kallas. Så, vilket har fått vissa tro att det här rör sig om en förrymd orangutang från solen som har levt i då, i träsket. Men ingen vet inte, för ingen har någonsin lyckats fånga den här och ingen annan har lyckats ta några foton på den. Så att än så länge så anses det att det är ett kryptozoologiskt monster.
Mm.
Så ingen vet.
Det kan ju vara en väldigt nedgången alkis som härjar runt i träsken liksom. Han är så jävla bortsupen så att han typ bor i träsket liksom. Och bara, vad händer? Jag vet inte.
Hur vill sig folks trädgårdar?
Jo, precis. Väldigt hårig, väldigt smutsig, hårig, luktar illa.
det låter som en väldigt rimlig förklaring faktiskt.
Fast bilden kanske inte ser ut riktigt som en man då, men...
Nej.
Ja, hon kan ha fejkat fotot.
Man har lyckats spåra det här fotografierna till ett fotolab i området. Så att däremellan så tycks ju inte några... Det är inte självframkallat.
Nej.
Så att däremellan så tycks inte att någonting har ändrats med fotografierna. Och de ser ju inte retuscherade ut heller. I så fall så är det ju snarare att någon har fotat en orangutang på en djurpark natten och sen sagt att de tog det i trädgården.
Ja.
Det är ju det som vore det rimligaste. För det ser mer ut som att någon har fotat en orangutang än att någon som har försökt att fejka liksom en,
ja,
en monster. Liksom. Så att det är vad jag tror i alla fall. Vad tror du? Tror du att det
Jag tror på Alkisen.
Jag tror på Alkisen.
Ja.
Monster, rymdmonster, monster, 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 monster.
Känner du till Olgoj Korkoj?
Ja, han gick i skolan med en. Nej.
Det är då de här som också kallas för Mongolian Deathworm.
Ja!
Olgoj Korkoj betyder typ Large Intestine Worm. Alltså typ en enorm jäkla typ binimkemask. En enorm som verkligen stor som bara den.
Så jävla härligt monster.
Och de befinner sig i Gobiöknen. Och det är, vart är det någonstans i USA? Det, det är inte i USA. Ja, det är Mongolien liksom. Sorry. Men de typ dyker upp på varma sommardagar tydligen. Eller om det är för blött i sanden så att de måste ta sig upp liksom. Och de har till och med redan setts av typ mongoliska infödingar, alltså väldigt tidigt folk så har det pratats om de här, som att de har sett de här. Så det är inte den här, de vi pratat om hittills har ju varit väldigt, väldigt, inte väldigt men ganska så tidsenliga. Alltså de har dykt upp i alla fall under de senaste 100 åren så. Men det här verkar vara någonting
som har funnits längre. Nästan som en folktro lite grann.
Precis.
Hängt med ett tag. Men finns det några mått på ungefär var den här mongoliska dödsmasken brukar hamna? Alltså i längd och diameter och sådär. Jag har hört någonstans om att ett par meter, upp till ett par meter liksom.
Ja, det är väl det.
Och sen här en tjock, väl illröd färg.
Jo, precis.
Och vissa accounts talar till och med om att den ska spotta syra.
Och inte bara det, utan att den typ har ett dödligt gift på sig också.
På utsidan,
att den är, ja, att den är helt täckt. Det är så här, om man rör den så dör du. Typ.
Ja. Men, och det är som sagt, det går ju inte heller riktigt att motbevisa, för att om den nu lever så lever den förmodligen större delen av sitt liv under marken i ett jättelikt område som den här Gobiöknen.
Och då i öken som ofta sträcker sig väldigt djupt. Alltså det är väl inte så att man kommer till en, alltså berggrund och så kommer man inte till jättefort i öken, tror jag.
Det vet jag faktiskt inte någon gång. Jag är inte geolog.
Nej, inte heller. Men jag antar att att det är mycket sand och att den är väldigt tjock liksom.
Ja. Men jag funderar på ett sätt att ta reda på huruvida liksom det finns en möjlighet för det här djuret, är ju att kolla, lever det andra sorters maskar, lever det mindre maskar i det här öknen? För att jag tänker, en öken är oftast ganska torr i området liksom. Och för att ett djur ska kunna leva där så måste det ju antagligen leva så pass bra bit under marken att det finns någon slags fukt liksom. Så att lever annan mask där i öknen, så finns ju möjlighet att även större ska finnas där.
Det känns som att de borde ha kollat det här.
Ja, någon borde.
Det känns som att det borde vara en så här checkad sak, tänker jag. Men de är ju lite häftiga så. De, just att de har funnits så länge i någon sorts folktro, så känns de så intressanta och roliga, tycker jag.
Sägs inte att de dricker blod också, att de ska vara så här lite chupacabra.
Ja, det är style. Väl något sånt också.
Jag tror att man har väl jämfört de här beskrivningarna med den största masken. Den största masken som man känner till, vilket är någon slags australiensisk dagmask, som jag tror är typ 14 gånger så stor som liksom normal och sånt. Som också är en gigantisk mask om man jämför med det vi vanligt som vi fiskar med. Men fortfarande inte i närheten av de här 2 metrarna, utan någonting, och det har man inte liksom sett.
Nej.
Liksom.
Sen är det ju så att de har, alltså de är inte bara en mask så, man tänker inte en dagmask, utan det är mer att de har en stor käft också.
Ja, i de bilder som jag ser, då ser de mer ut som så här larver. Eller liksom ett tydligt huvud och inte liksom bara en lång slang som
en mask. Men det finns ju då en film som jag tycker på, alltså det, jag tror det är väldigt inspirerat av det. Tremors.
Ja.
Hotet från underjorden heter den på svenska.
Yes.
Och är med Kevin Bacon från
1990.
Stupid son bitch. Knocked itself cold. Called my ass. He's dead. We killed him. We killed it. Fuck you!
Och jag gillar den. Alltså den är så här charmig på ett så här häftigt sätt.
Den är schysst. Den känns väldigt B liksom.
Jo.
Den har underhållningsvärde om inte annat.
Ja, de är väl ett gäng ute i någon liten ökensby typ, och så kommer de där. Så måste de typ hoppa mellan stenar och skit för att kunna akta sig.
Ja.
Sen finns det en film från 2010 som är så här tydligt väldigt B, som heter Mongolian Deathworm. I alla fall på postern så ser det ut som att de är riktigt stora i den filmen.
Mm.
Den lär vara nog ganska sunkig.
Förmodligen ganska sunkig. Mm. Men även om det nu skulle visa att den finns, så alltså det man ska söka efter är kanske inte de här 2-meters monsterna, för att de flesta djur som folk säger har sett överdrivs ju ofta i storlek liksom, när de återberättas om dem. Så att om de finns så finns ju möjlighet för ett något mindre mask i alla fall. Som existerar i Gobiöknen. Och som sagt, det är en väldigt stor öken och vi vet inte riktigt allt som lever där.
Nej.
Om man ska ta upp ett djur som faktiskt gått från att vara en kryptid till att faktiskt kategoriseras som ett levande djur, vilket händer, så har jag ju tidigare nämnt i förbifarten kvastfeningen, som är ett djur, en fisk, som har väldigt tydliga, den har som små ben nästan för fenarna, som fenarna sitter på. Och den här kvastfeningen ska ha dött ut för 100 miljoner år sedan.
Okay.
Det är alltså de ska ha dött ut innan de liksom sena dinosaurierna dog ut. Och det finns alltså fossil som är över 100 miljoner år gamla utav de här fiskarna. Och sen hux flux så kom det ju historier om att den här fisken setts, eller att folk hade sett den här fisken på fiskmarknader i Afrika.
Mm.
Och det här trodde man ju inte på, för att den har varit död i 100 miljoner år. Och det är liksom inte ett litet...
Det är inte
en litet tidshopp liksom. Vi snackar inte ett djur som har dött i 30 år som lyckats överleva den här 100 miljoner år. Men sagt och gjort, 1938 så upptäcktes kvastfeningen levande utanför Afrikas kust. Och den har i stort sett inte genomgått några evolutionära förändringar de här 100 miljoner år sedan. Den har hittat en design som fungerade ganska bra och har levt ungefär likadant sedan dess. Men är numera ett utrotningshotat djur, och det finns ett ganska litet bestånd som fortfarande lever. Men ändå fascinerande hur den har hängt sig kvar, precis som moderna krokodiler och annat.
Ja, lite så här, om det funkar, ändra inte på det.
Ja, precis.
Men jag tänker liksom, just de som brukar visa sig finnas är ju inte de här spektakulära monstren som en enorm apman eller en uggleman eller en skitstor mask som suger blod.
Nej.
Utan det blir ju typ såna här, att det är någon sorts, en typ mindre antilop eller en konstig fisk liksom, så här, som man har trott funnits, men sen visade det sig att den finns, då är det ofta väldigt så här, enklare
grejer. Men om någon skulle komma till mig idag och säga liksom, jag har hittat det här ganska rimliga djuret, men det dog ut för 120 miljoner år sedan, men jag tror att det lever idag, då skulle det fortfarande skaka på huvudet åt honom.
Så är det ju.
Det är ändå fantastiskt.
Mm. Jag läste om ganska nyligen om någon sorts typ landkräftor. Alltså typ stora, de är väldigt lika kräftor, men de typ...
Tänker du på för jag tänker på coconut crabs.
Nej, det andra. Alltså okay. De är inte lika så, utan det ser lite ut som en kräfta eller en stor myra typ.
Okej.
Okay. Och de har typ trots varit utdöda jättelänge också.
Mm.
Men de har hittats i typ ett speciellt berg i något land. Jag har inte detaljerna, okay. Men att de typ finns några stycken liksom vid ett speciellt berg bara.
Lever de på land och i vatten, eller alltså, är det mer som skorpioner eller liksom?
Ja, något sånt. De beskrivs som typ kräftor liksom, men de är ju landvarelser.
Ha. Spännande.
Ja. Yeah.
Monster.
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 Det är monstret.
Monster.
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 Mer monster.
Mer monster. Då plockar vi fram Jersey-djävulen,
ja.
Tänker jag. Och den är faktiskt lite tidigare än de här andra också. Den sågs redan 1700-talet.
Okej.
I New Jersey. Och det är ju då, den beskrivs som en känguruliknande grej med hundhuvud, fladdermusvingar, horn plus en djävulssvans.
En djävulssvans?
Ja, men liksom en röd svans med... Som en... tagg, you know.
Alltså det räcker inte med att ta liksom alla gamla man kan hitta på.
Nej, nej, nej.
Liksom, så ska en jävla svans också.
Och den här är ju lite, den känns lite mer, vad ska man säga, mytologisk och så här, mer som en weird anekdot än att det faktiskt har sex och så.
Jag tror ingen kommer att hitta The Jersey Devil utanför Afrikas kust.
Nej, för då var det så att 1735 så var det en kvinna som kallades för Mother Leeds. Hon hade 12 stycken barn.
Mm-hmm.
Och hon sa då att om hon skulle få ett barn till, alltså 13, så skulle det vara djävulen.
Okej.
Och då hon fick ett till. Men det blev den här Jersey-djävulen, den här underliga djurvarelsen.
Födde hon fram den här underliga djurvarelsen?
Det var hon, det är liksom vad den här berättelsen tänk dig, säger.
Tänk dig vad gullig den måste ha varit som liten.
Ja, och den dödade henne. Och sen flydde den in i skogen och typ skrek, som, alltså med ett ohyggligt skrik liksom. Och så har den väl funnits där sedan dess. Och det sägs då att man kan höra det skrik i skogen i New Jersey på natten.
Mm. Alltså jag tror att det finns väl fler människor som har 13 barn eller mer vars 13 barn inte blivit en monster.
Ja.
Hon måste ju haft extrem otur, den här kvinnan.
Jo, och här känns det som att den här kan ju ha levt vidare och folk säkert påstår sig ha sett det. Men att de kanske inte har den här bakgrundshistorien som grund, utan mer att det är bara ett underligt monster, ett underligt djur liksom som finns där. Inte att de tar det här att det är någon sorts djävulsgrej som föddes som en människa.
Så den här myten om kvinnan, det är från 1700-talet?
Ja.
Okej.
Okay. Sen har det väl, som alla de andra, dykt upp under modern tid.
Okej, okay. För jag tänker på att någon gång i ganska modern tid att den ska ha setts av en grupp människor i någon stad eller någon by i New Jersey då. Och jag har tolkat det som att det var liksom första riktiga observation då. Men det har alltså funnits av och till ända från 1700-talet.
Ja, det här är väl så här ursprungsberättelsen, men det som du nämner är väl säkert så här det första gången man sett den eller så.
Mm. Okej.
Okay. Yeah. Ja. Den är lite creepy tycker jag. Nu går vi till något som heter Chupacabra, eller El Chupacabra.
Ja.
Det är då en, som vanligt är det någonting med att de har stora röda eller orange ögon, har den här i fallet. Den har betar, den har klor, den har stora taggar över ryggen och den står på två ben och brukar beskrivas reptilliknande på något sätt så. Och den finns då, eller den dök väl upp först i Puerto Rico. I USA. Sydamerika tror jag. Menar jag. Och sen har den liksom visat sig på massa olika ställen i USA. Som en, att den finns lite överallt. Och den kännetecken är att den dricker blod från boskap.
Mm. Chupacabra betyder alltså getsugare. Ungefär.
Det betyder typ goat sucker. Mm. Eller det är vad det betyder. Ja. Helt enkelt. Och den är ju faktiskt väldigt ny.
Yes.
1995 så typ var det som den började dyka upp tydligen.
Jag har fått för mig att den liksom har funnits sedan det senaste århundradet eller någonting.
Det är typ så här en av de första sightings typ.
Okej, okay. Det är nog intressant.
Och då var det så att 8 stycken får hade dödades på en gård.
Uh-huh.
Och de hade 3 stycken punkteringshål i bröstkorgen. Och de här kropparna var tömda på blod.
Okej. Okay.
Och det var ju då, den här bonden beskrev det som ett monster så.
Mm.
Sen även så såg någon i staden Canovanas. Då var det tydligen att typ 150 stycken djur och husdjur liksom hade dött. Och det beskrevs väl på samma sätt liksom, att det var tömda på blod och skit.
Mm.
Men ja, du har nog rätt. Alltså det här är ju sett tydligaste första gångerna med just El Chupacabra. Men jag tror att det har funnits liknande grejer längre tid.
Innan, ja.
För tidigen så 1975 så fanns något som hette El Vampiro de Moca. Som betyder typ vampyren från Moca som är någon stad då. Och där hände, det var väl ungefär samma sak. Och det känns som du säger, den har funnits lite längre tid så, men den är ändå en ganska så här urban legend som är ganska modern på ett sätt.
Det är ju lite som en som så här miniatyrvampyr om man ska säga. Den känns väldigt närliggande men ändå mer som ett djur än en.
Ja, mer som ett monster så. Och hur, att den går på boskap specifikt.
Hur beskrivs den alltså typ utseendemässigt?
Den har väldigt blandad beskrivning vad jag har förstått. Det är just det här, den har taggar, den har klor, den har huggtänder så. Men det är oftast som sagt en ödla liksom. Men andra gånger kan det mer se ut som någon sorts weird hund liksom, eller ja, vad som helst.
Finns det någon video som blev viral för antal år sedan där det sägs vara ett gäng som är ute och jagar chupacabra i skogen i, jag tror det är Sydamerika, och de filmar någonting som sitter i skogen som sen vänder sig om och kollar på dem, att man ser liksom de här ögonen som blänker, och då ser det ju mer ut som en liten så här Gollum-figur eller någonting.
Ja, ja, det är...
och det ska vara där chupacabra.
Jo, det är en bild av den liksom, ja, som flyter runt. Men någon intressant detalj som jag läste var att det här namnet El Chupacabra, alltså getsugaren, det myntades av en komiker som heter typ Silvero Perez, som han hade i någon sorts skämt, eller i någon stand-up-grej.
Okej.
Okay. Han myntade det liksom, namnet.
Ah, okej.
Okay. Men teorier om den här varelsen är ju då att det många gånger kan vara en hund som är liksom rabiesmittad, ja, eller crazy som går ut och gör massa dumt. Eller mer, mindre trolig är att det är liksom ett experiment som har gått snett.
Jag vet inte vad man vill få fram, alltså vad tanken med det experimentet skulle vara i så fall. Vad är det man försöker få fram genom att
skapa något så nytt, I don't know.
Jag har hört delvis att det skulle vara ett coyotes, eller trävargar med rabies som har fått dem att ge dem ett speciellt utseende.
Jo, precis.
Men så vet jag inte hur många faktiska, alltså typ sightings det finns som folk på sig har sett det här. Utan mest är det de här döda boskapen då. Och andra pratar väl om att det skulle ha varit vampyrfladdermöss som lever i området. Det är enda platsen i världen, Sydamerika, som de faktiskt lever.
Mm.
Som faktiskt, ja men, dricker blod från boskap, precis som chupacabra påstås göra. Dock i väldigt, väldigt, väldigt små mängder.
Ja, de tömmer väl inte djuren på blod?
Nej, det kan de inte göra. Det är väl, alltså, djuret märker ju oftast inte ens att...
Det gör ju för sig inte en rabiesmittad hund heller.
Nej, jag tror inte att något djur skulle kunna tömma en hel ko på blod. Men det finns också teorier.
Den skulle bli väldigt så här äckligt fet av att liksom ha allt blod i kroppen.
Ja.
Som att den har druckit väldigt mycket vatten liksom. Mm.
Nej, men teorin om det här med att de har tömts på blod har jag stött på i andra historier, nämligen de här alien abducted cows myterna. Vilket, och det här har hänt på senare år också, liksom att kor har dött på märkliga sätt i till exempel England, och man har hittat dem tömda på blod ute på gården liksom, och inte kunnat förklara det. Man trodde att det var ett alien som har tagit dem, att ofta så har de blivit så snittade liksom längs magen på ett väldigt speciellt sätt, så att man tror att det ser ut som att det är gjort med skalpell. Men det här förklaras oftast med att de har dött av blixtnedslag. Och när de har legat död ett tag så drar allt blod ihop sig i vävnaden, tror jag, på något sätt. Vilket får det att framstå som att de är tömda på blod, för att de blöder liksom inte liksom om man skär i dem. Ofta det här liksom då i de fallen då man tror att det var aliens, så de här skalpellsåren kommer sig av att när larver alltså, äter på vävnaden när de börjar liksom fruttna, så äter de verkligen så precis att det liksom ser ut som ett skalpellsnitt.
Just det.
Så att det kan ju vara en förklaring till chupacabra, att det är liksom boskap som har dött naturligt inom situationen, men utav blixtnedslag till exempel. Man har hittat ett hundratal djur under ett område och alla tycks ha tömts på blod.
Eller så är det aliens, helt enkelt.
Ja. Blodsugande aliens.
Ja, men jag kollar här så finns det lite olika sightings då.
Ja.
Och många av dem är som att folk har typ påstått sig ha hittat eller så här fångat de här djuren. Men många gånger så visar det sig vara just kanske en tvättbjörn eller en räv eller en, vad heter det, coyote.
Ja, en prärivarg.
En prärivarg som är då rabiesmittad eller har något liknande. Mm. Så att den ser lite annorlunda ut så. Det verkar vara så liksom.
Många av de här djuren ser ju väldigt, väldigt annorlunda ut när man alltså, berör om deras päls. Jag menar, det finns ju...
Jo, alltså en hund utan päls kan man ju nästan... Det blir typ en ödla.
Bara senaste året så har det cirkulerat bilder på en björn som har en sjukdom som gör att den förlorat all päls. Och det ser inte ut som en björn längre. Så man har ju inte sett någonting liknande. För att ja, man är så ovan vid den bilden.
Ja, det är ju mycket som sådana här konstiga djur som flyter upp på land typ. Som folk tror, vad är det här? Det är något nytt liksom, det är någon ny varelse. Många gånger är det ju bara ett djur som har av vattnet eller liksom någonting så tappat pälsen, tappat skinnet. Saker och ting har lossnat från dem så att det kanske deras käkben gör att någonting ser jättekonstigt ut i ansiktet. Så att det blir något helt annat.
Men om vi ska hoppa tillbaka lite till det här att det faktiskt inte är motbevisat. Tror att det skulle kunna finnas något djur i Sydamerika, Mexiko som kan leva bakom det här? Något förklarligt djur som faktiskt kan leva där ute?
Ja, det är en alien.
Monstret. Monstret.
Monstret.
Monstret.
Monstret.
Monstret.
Monstret.
Monstret.
Monster.
Men jag tänkte nu reser vi oss lite till Sverige.
Ja.
Det här är en väldigt annorlunda grej, så skvadern.
Den känner jag till.
Den känner du till. Det är ju då en hare med en bakdel av en tjäder.
Ja.
Och jag tog med den bara för att jag tycker den är lite, den är så här som att den är en kryptozoologisk grej. Men det är lite oklart om folk faktiskt har trott på den. Den har väl trots kanske väldigt så här samlad krets, antar jag. För det var så att det var jägaren Håkan Dalmark som ofta enligt vittnen och så berättade gärna jakthistorier och skrönor och så på jaktträffarna och så. Och då berättade han att han hade skjutit en bevingad hare i Lundeskog utanför Timrå 1874. Och sen, ja, den här gick väl runt liksom som en berättelse och en kul grej, antar jag. Och sen gjorde typ en systerson till hans hushållerska, gjorde en tavla av den här grejen då, som han fick i födelsedagspresent.
Okej.
Och...
Finns den kvar? Alltså,
den finns kvar, ja. Gör den.
Är den en snygg tavla eller är den lite såhär?
Den är rätt snygg faktiskt. Ja. Den ser ut som en sån natur, eller vad säger jag, naturtavla liksom, ja. På ett djur. Och sen typ efter hans död så var det någon kille som kom på att 1912, att de skulle stoppa upp det här då. Alltså stoppa ihop två djur och sätta det, göra det till det här.
Mm.
Och den finns då på museum.
Mm. Den känner man ju till.
Mm.
Den har man ju inte sett på riktigt tror jag. Men jag har sett bilder av den här uppstoppade. Det är ganska enkelt för det är liksom bara en hare och en tjäder som någon delar.
Ja, det är inte en jättehäftig grej.
Egentligen. Men,
men jag tycker att den är lite rolig just för att det är så här. De här snubbarna som var i den här jaktföreningen kanske trodde på honom.
Ja.
Eller så. Det blev som en så här skoj. Skoj, kryptozoologisk djur. Liksom. Mm.
Så folk trodde folk någonsin att den här kvalen var en verklig varelse? Trodde folk att oj, här har någon faktiskt skjutit och stoppat upp ett riktigt djur? Eller sågs det allmänt som ett skämt? Vet du när det dök upp den här uppstoppade versionen?
Det var 1912 som jag sa.
1912, okej. Okay.
Men jag kan ju tänka mig, på den tiden fanns det ju inte internet och det var inte lika liksom, man var inte lika så här allmänbildad på samma sätt.
Nej.
Så jag kan tänka mig att så här, den här berättelsen dök upp från först han som drog den och sen spreds den vidare. Sen kom den här vad heter det, uppstoppade djuret. Folk såg den på museum och kanske tänkte att ja men då finns det väl en sån eller har funnits liksom. Då kanske inte ifrågasatte det. Vem vet.
Finns några så här påstådda vittnen för att ha sett modern skvader?
Nej, det tror jag inte. Det finns väl säkert knäppjökar om jag ska vara så hård som fortfarande tror på dem. Men att de inte hör talas om var den kommer ifrån.
Mm.
Och i då, vad det nu är, Jämtland kan det vara det, Timrå, I don't know. Så har de typ skvaden som lite så här skämtsamt nationaldjur.
Mm. Okej, Timrå kommun, det är väl norrut härifrån, längst.
Jag vet verkligen inte.
Jag tror att jag åker förbi Timrå när jag åker tåg ofta norröver.
Men det finns till och med extra exemplar av den här som är, alltså nygjorda sådana som även finns i typ Stockholm och i Uppsala.
Okej.
Ja.
På museum då, eller bara att man kan köpa själv eller?
Nej, det finns på speciella ställen. Det finns en på Biologiska museet i Djurgården i Stockholm.
Okej.
Och sen finns det här, läser jag, i Herrföreningen Skvadens ägo. Mm-hmm. På Norrlands nation i Uppsala. Det är ju fan ett ställe jag har varit på, Norrlands nation.
Ah.
Det är ju en studentförening.
Ja.
Men vad är 17 är Herrföreningen Skvadens ägo för någonting? Och de har tydligen på något sätt fått tag i en sån här.
Okej. Okay. Det känns som att de fick tag på en och sen startade liksom föreningen för att...
Ja. Tydligen så finns det då i Norra berget som är i det här området, så finns det till och med varningsskyltar som liksom är en avbildning av en skvader.
Ganska charmigt. Den stora frågan är dock, lägger den ägg eller föder den levande ungar?
Oh, shit. Jag vet.
Jag skulle nästan vilja ha skvadern som ett husdjur. Det är lite coolt att gå omkring med koppel på stan.
Ja du, det kan du väl om du vill. Om du tycker det.
Ska vi stanna i Sverige ett tag?
Det tycker jag.
Vad har vi med där?
Vi har gammelgäddan.
Och det här det är ju någonting som jag tror att alla har liksom relation till på något sätt.
Ja, på ett eller annat sätt. Det är inte heller något så här jättespektakulärt. Det är bara som att det är mycket större gäddor än vad det faktiskt typ finns. Eller vad man tror finnas, vad som är vetenskapligt bevisat att de finns, men folk påstår att det kanske har hittat större.
Mm-hmm.
Och man känner väl typ igen dem från såhär Petson och Findus, den Petson och Findus tältar tror jag att den heter.
Ja, det kan vara så.
Där han typ drömmer om en enorm fisk och sen typ dyker den upp.
I hans morgon och det ser ut som deras granne, heter han Pettersson?
Ja. Fast det är ju så här att de faktiskt får den här fisken på kroken som är typ skitstor.
Mm.
Men de får den aldrig liksom. De fångar den. Och sen efter det så dömer han.
Finns det liksom så här, tror man att det finns en the original gammelgäddan? Alltså någonstans i någon sjö så finns den största jävla gäddan någonsin.
Det kan jag tänka mig att det finns liksom. Men jag har inga detaljer.
Det måste ju finnas någon gädda just nu någonstans som är den största gäddan.
Det lär ju finnas. Så. Det är inte säkert att folk får den gäddan.
Nej.
Alltså det är inte säkert att den gäddan är så sugen på att hamna på ett spö. Liksom.
Men tror du att en gäddas storlek har främst att göra med dess ålder? Eller? För jag kan tänka mig att det är lite som du vet på små öar. Att rovdjur blir väldigt stora medan andra djur blir mindre. Att i en liten sjö där lever mycket gäddor. Om det är rätt förhållande så skulle gäddorna kunna bli väldigt stora medan kanske...
Jo men så där är det väl tror jag. Att typ fiskar blir väldigt mycket större om de är i ett mindre område.
Uh-huh.
Typ en tjärn eller vad som helst.
Uh-huh.
Jag tyckte bara att det var lite intressant att ordet gädda kommer från det fornordiska ordet gaddur.
Mm.
Och det betyder spik eller spets. Och det syftar då på just deras väldigt taggiga tänder.
Okej.
Okay. Typ gaddar har de.
Ja.
Gädda, gaddar.
Men annars så brukar man väl säga att varje sjö har sin egen gammelgädda. Alla fiskare snackar väl om att dra upp den här.
Jo, precis.
Och jag tror att...
Även fast det är så här, gädda är inte jättegod fisk väl?
Nej, folk
den brukar väl ses som en så här, man inte äter. Vissa tycker att det kan vara rätt gott, alltså, vet jag.
Grejen men är att det är...
Att så här, det är ändå häftigt, det är den man vill få upp på kroken. För att de är så enorma och nästan lite otäcka.
Jo, jag vet att många ger det till sina katter. För att människor sägs, alltså typ, vi avråds väl ofta för att äta det för att det är ju rovfisk.
Mm.
Och rovfisk får ju liksom i sig alla... tungmetaller och skit som kommer från mindre fiskarna, den är liksom högst upp i näringskedjan. Och där har köttet väldigt kontaminerat.
Just det.
Men jag vet ju tidigare att man gjorde gäddbullar till exempel utav gäddan. Och då var det kanske lite mer kryddat och sånt för att det skulle smaka bättre. Men den är ju ätbar, men man kanske inte ska äta den så himla ofta.
Nej. Men jag läser här från Yvonne Undins sida kryptozoologi. blogspot.se där hon skriver om olika djur och så, eller kryptozoologiska djur, men också gäddan då till exempel. Och då skriver hon så här: honan blir markant större än hanen och rekordet för en hona som dragits upp och verifierats i Sverige är strax över 19 kilo. Även om det cirkulerar historier om bra mycket tyngre gäddor. Alla är ju inte intresserade av rekordböcker heller. Min far har exempelvis dragit upp större gäddor än så. Visserligen med nät, men ändå. Kanske kan jag leta reda på en bild så småningom för att visa er här på sidan. Jag tycker det är bara lite kul att hon påstår att så här, hon skriver först att det som har verifierats är 19 kilo tung gädda. Men säger sen, ja men min far han har dragit upp mycket större.
Ja. På ett sätt, alltså typ, här påstår jag att han, hans far vid ett flertal tillfällen dragit upp större gäddor, vilket jag tror. Men sen har det säkert hänt att större gäddor har hittats men inte vägts, liksom, utan bara visats upp. Och det ofta så beror det väl på att de här honorna har väldigt mycket rom också. Då blir de lite större.
Ja.
Jag vet ju, största gäddan jag var med mig när min pappa drog upp en på 430 kilo. Vintras. Nej. Nej, men det är någon gång när jag var yngre och var ute och pimplade, så minns jag att vi borrade ett hål och drog upp en gädda där som knappt kom igenom borrhålet i isen. Utan så var precis att den kom igenom. Och hade också kämpat så mycket emot den här linan. Den var helt insurrad i liksom lina. Från
har du någon vikt på den?
Jag minns inte, men det var inte 19 kilo i alla fall. Det är ju typ 4 spädbarn. Det är, alltså det är ju, det låter inte så mycket när man tänker på så här, men det är ju rejält mycket. Det är svårt att tänka mig att man får upp en 19 kilo gädda ur borrhål.
Men det som gör gäddor lite så här mytomspunna är ju att de är kanske en av de så här enda, vad ska man säga, farliga, potentiellt farliga fiskarna.
Ja.
Som finns i Sverige liksom. De har huggtänder och det finns ju mycket snack om att folk vill bli bitna av gäddor.
Ja,
och så.
Jag vet många barndomskompisar som har påstått sig bli bitna av gädda.
Jag var ju lite nojig ibland om jag badade att man kanske kunde bli biten av en fisk. Liksom, eller specifikt då en gädda oftast.
Jag till och med för mig att en av mina barndomskompisar kunde visa upp bitmärkena från gäddan dagen efteråt. Mm. Den hade blivit runt liksom, foten. Och att det är inga liksom jättetänder den har. Alltså, du kommer ju förmodligen inte få blödande såret av den. Men det kan göra rejält ont som jag fattat det. Om den,
det känns det som att de borde vara för lugna typ, för att så här, jo, sig fram till en unge som är i vattnet.
Jo, liksom. Jag tror om man plaskar runt väldigt mycket så flyr den väl. Men om man står still och den misstar din tå för liksom en fisk så kan de bita till. Mm. Jag minns ofta att, för jag är uppvuxen alldeles in till en sjö med mycket gädda i. Och
du har ju fått upp 45 kilo gädder och så.
Ja.
När det var 17, 12 till och med.
Ja.
Har jag hört.
Ja, alltså gäddorna vägde mer än vad jag gjorde.
Ja.
Nej, men jag minns att det sades ofta att man skulle hålla sig borta från vassen. Att de låg och lurade i vassen. Och
jo, men det där. Gör de.
Stämmer det?
Ja. Det gör de. De typ simmar inte runt så mycket heller vad jag vet. Utan de
ligger och lurar.
De kan typ vara kvar. Alltså de rör sig väldigt långsamt och så.
Ja.
Men nog om fiskehistorier tycker jag.
Mm.
Nu går vi till en varelse som heter The Pope Lick Monster.
Pope Lick Monster?
Ja, jag kommer...
Alltså påve slickar monstret?
Ja, jag har faktiskt inte riktigt sett varför den kallas så. Men den finns i alla fall i Kentucky.
Okej. Okay.
I USA, i Louisville till exempel. Nej, nu förstår jag varför den heter så. Den finns i Pope Lick Creek i Louisville i Kentucky. Då var det inte så svårt då. Men det är då en hybrid av en get och en människa. Med en deformerad torso. Och den påstås då springa runt vid någon jävla järnväg i det här området. Den har... bakgrundshistorier som att det skulle kunna vara ett cirkusfreak som har flytt därifrån, som vill hämnas i ett tågspår för att den blev behandlad konstigt.
Okej, okay, alltså ett cirkusfreak som har typ horn och getansikte.
Ja, som har horn och lite hårig och I don't know. Medans andra historier är att det är en reinkarnerad bonde som offrade en get och fick sataniska krafter.
Ja, den
det,
tycker jag.
Det här är ju typ den mest flippade. Jag hittade den på en lista som heter 10 lesser known US Monsters and Cryptids.
Ja. Okej. Okay. Alltså jag tänkte direkt på det här med att det skulle vara ett förrymt cirkusfreak. Alltså den man som var mest känd för det här att göra stora pengar på cirkusfreaks var ju P.T. Barnbaum.
Just det.
Och han, alltså typ, han ville ju verkligen få ut de här människorna liksom, och visa upp dem så gott det gick. Vilket betyder att de här freaksen, vi vet ju väldigt mycket om dem. Alltså det är ju de var ju kändisar.
Ja, precis.
Och det är ju, det finns ju inga historier om den har dragit upp ett cirkusfreak som sen har rymd. De vissa hoppar väl av det där, men vet ändå vad som hände med dem. Men om det hade funnits ett förrymt cirkusfreak med de här, i det här utseendet, då hade vi väl ändå vetat om det.
Ja, det här kanske inte platsar riktigt som ett kryptiskt monster. Jag tyckte bara att den var väldigt intressant. Just att det är som en sån här grej som finns på en plats. Det är ofta så att de är på en specifik plats och så.
Jag undrar om det här är exakt samma monster som i ett avsnitt av Mountain Monsters som jag har sett.
Vad är Mountain Monsters?
Det är ett gäng hillbillies som åker runt och jagar monster med jättestora burar och hagelbössor. I ett avsnitt så jagar de monstret Godzilla. Som är ungefär exakt vad du beskriver. Fast de beskriver det som en upprättgående människoget med huggtänder och klor.
Fantastiskt.
Ja.
Men den här monstret då påstås kunna låta som folk och typ lura folk då till att gå på spåret och bli överkörd av tåg. Vissa säger att den slaktar sina offer med en yxa, medan andra säger att bara man ser det här monstret så blir man så rädd att man hoppar till sin död från den här tågbron då.
Mm.
Och det här har gjort då att många kommer dit för att söka spänning då, för att hitta det där. Men det har ju, folk har ju dött liksom där. Men även fast det finns typ stängsel och skit som gör att, så att folk inte ska ramla. Men det är väl bara för att folk har ramlat.
Ja, förmodligen. Det känns rimligt.
Ja.
Tyvärr kan det också vara så att folk medvetet hoppar från tågbror också.
Det är
tråkigt nog. Ja.
Eller så finns den här getmonstret som är en vad heter det, bonde med sataniska krafter som hugger ihjäl folk med yxa.
Ja, om man nu bor i närheten av tågbror. Jag menar alltså, broar restaureras ju ofta, så man underhåller i dem. Så att, borde man liksom inte, jag menar, se den här valsen då när man arbetar på bron?
Ja,
tycker jag. Det är väldigt sällan man låter broar så rossa sönder liksom i år efter år. Utan, ja.
Ja, det var en liten ett sidomonster där, känner jag.
Så frågan är, tror du det finns något djur där ute under bron som kan förklara The Goat Man?
Nej, det känns bara som en berättelse så. Har du några fler monster att plocka fram?
Jo, jag har en liten favorit faktiskt som är den australienska Bunjip.
Mm.
Som är ett stort monster som sägs, eller stort, men ett halvstort monster som sägs leva i Australiens våtmarker. Och namnet som kommer från de gamla aboriginerna sägs betyder ungefär djävul eller ond ande. Och det finns beskrivningar från här som kommer från innan 1847. Och det var runt 1847 som den först beskrevs i text av en brittisk man. Men när han då intervjuade de här aboriginerna som försökte berätta om det här
aboriginerna, den här grönsaken.
Ja. Jag vet inte vad det korrekta namnet är, för jag har hört talas om att aborigin ska vara liksom politiskt inkorrekt. Mm. Så ni får ursäkta om jag använder det i den här podcasten. Men han bad om att beskriva det här djuret och folk hade inte riktigt koll på hur de skulle beskriva det. Det var lite så här flytande. Och i början så var det många som beskrev det som en väldigt stor sjöstjärna.
Okej.
Okay. Vilket känns ganska olikt den bilden som finns idag. Senare beskrivningar så har han haft hundansikte, krokodilhuvud, mörk päls, hästsvans, alltså inte hästsvans som i frisyr utan hästsvans som i en faktiskt svans, simfötter, betar och anknäbb.
Oj. Det kan alltså vara en sån här, vad heter de? De här djuren med
nej, björnegrubbar eller?
Va?
Tänker du på näbbdjur eller?
Ja, näbbdjur.
Ja, jättestort näbbdjur.
Ja.
Det kanske är som gamgäddans version av näbbdjur. Om näbbdjur lever till dig länge så blir de väldigt, väldigt stora. Ja. Alltså, jag tycker att många av de här beskrivningarna liknar kanske mer vad jag skulle förvänta mig av en flodhäst. Alltså många har sagt att beskrivningen är ganska likt hur man tänker som flodhäst. Bara det att flodhästar lever inte i närheten av Australien.
Ja, just det.
Och ja, men sagt, det har ju skiftat lite grann. Många tror att det är liksom en blandning av olika djur liksom, att ja, men krokodiler till exempel, att folk har beskrivit det och kanske inte riktigt sett vad det var, eller att det kan ha varit björnar dylikt. Och då är det vissa forskare som har dragit slutsatsen att det kan vara resterna ifrån ett folkminne. Och det här har jag nämnt i en tidigare podcast också. Men det kommer lite rättelser också. Att många forskare tror att det här kan vara ett arvsminne liksom från den tiden då det levde jättestora pungdjur i Australien. Det lever i och för sig så pungdjur i form av kängur som är ganska stora. Men här snackar vi pungdjur som är 2 meter i mankhöjd.
Mm.
Och kunde väga upp till 2800 kilogram.
Inte illa.
Det är ett stort jävla pungdjur. Och då, ni som sitter vid datorn kan ju ta och googla Diprotodon. Som är det största pungdjuret som någonsin har levat på jorden. Och ska då ha levt i samtid som människorna. Och min lilla rättelse kommer här, för jag vet att i tidigare avsnitt av Monsterpodden så har jag nämnt att det här folkminnet ska kommit från jättesengångare som ska ha levt samtidigt.
Uh-huh.
Som har ungefär samma beskrivningar som man ganska lite som man beskriver bönnip ofta. Men det stämmer inte riktigt, för att jättesengångarna levde inte i Australien utan i Nordamerika. Så att det är fel. Utan det är Diprotodon och liknande jättepungdjur som tros vara vad det här folkminnet härstammar ifrån. Det finns också de som tror att det är beskrivningar av jättefåglar, alltså liknande med elefantfågeln som levde på Nya Zeeland som då har levt i Australien, och det är därifrån det här minnet kommer. Alltså numera utdöda. Numera jättedöd jättefauna.
Bra, Fredrik. Bra. Jag läser att det fanns ett australienskt museum som typ påstår ha sin skalle av det här djuret på 1800-talet, mitten av 1800-talet. Men det var då en deformerad skalle av typ en kalv eller något liknande.
Okej. Okay.
Men ja, de ville väl leva på legenden, antar jag.
Ja, att ha man har ju visat upp de här Diprotodon-skletten för urbefolkningen. Och de flesta som har fått se det här har beskrivit det som det där är skletten från en bungdjur. Sen om det bara är för att de inte känner igen det och tänker att det ser ut som ett stort jävla monster. Eller fall de faktiskt tänker att ja, men det är ungefär samma beskrivning som jag har hört av det här monstret. Det är jag osäker på, men Det kan ju vara en liten källa i alla fall.
Huvudbilden på Wikipedia är en enorm hund som har en människa i käften. Och den är ritad 1890.
Ja.
Det ser verkligen ut som en hund bara.
Ja, en väldigt, väldigt stor hund. Det kan ju vara någon som tog med sin hund till Australien.
Ja.
Irländsk varghund som sprang i vattnet.
Precis. Som kunde sätta människan i hela käften. Mm.
Men just det att än idag så kommer ju folk som har sett bungdjur. Sen så tror jag inte att det är så många utöver lokalbefolkningen, alltså gamla lokalbefolkningen, aboriginerna, som sägs ha sett de här monstren. Jag tror inte att det är så jättemånga, alltså monsterjägare och sånt, som påstår sig ha sett eller fångat den här på senare år.
Nej.
Det mesta forskning går ut på att försöka tolka var det här djuret är för någonting. Och i början när man först landsteg liksom, i Australien, när man började befolka liksom, under där 1800-talet, då hade man ju inte koll på vilka djur som faktiskt levde i Australien. Det var ju outforskad mark. Så att de flesta djur var ju helt nya, och det lever ju väldigt, väldigt konstiga och väldigt giftiga djur där, som kanske vet.
Jo, det gör vi. Det är ju en plats som man typ, vart man än går, ja, så kan man typ komma i kontakt med något djur som kan döda det väldigt lätt.
Och man håller ju på att kategorisera djurarter än idag i Australien. Och vi hittar också väldigt, väldigt, väldigt många nya fossiler av helt absurda djur som har levt där. Det finns ju en så här utdöd känguru som har liksom ett, det ser ut som ett svullet ansikte, eller ett koala ansikte, fast på en kängurukropp. Det är helt absurd ut. Och det ska ha funnits trädklättrande krokodiler och dylika,
oh my god, monster.
Så att det är ju en märklig plats. Och under tiden man höll på att kategorisera alla djur som man inte känner till, så tänkte man bara att bunnjippen, det är ett djur som vi inte har sett än, helt enkelt. Så man tänkte inte att det var något konstigt med bunnjippen.
Mm.
Fram tills att det hade gått något århundrade man började inse att vi har fortfarande inte sett någon bunnjipp.
Nej.
Och då började man tänka att det här djuret kanske inte finns på riktigt, för att ingen har ju sett det, eller ja, men studerat det här djuret än idag. Så chanserna är väl ganska små att det dyker upp, speciellt när det rör sig om ett så pass stort djur som det här.
Det är en hund bara.
Bara någons hund.
Ja.
Det är bara Fido som är ute då.
Men vi kanske har typ rört vid det här tidigare, men vad är det som gör att folk vill tro på så mycket såna här märkliga djur?
Det är väl lockelsen till det outforskade.
Mm.
Att det här med att i en värld där vi har latinska namn på varenda jävla liten mikroorganism, så vill vi väl gärna att det ska finnas någonting som så snuddar mot det overkliga.
Jo, precis. Och även i den dagen, eller liksom den världen som vi lever i nu, där det finns internet och man kan forska väldigt mycket så. Det finns, alltså, man kan forska mycket själv, leta upp saker, man kan... Ja, det finns mycket debunking-grejer. Men då kanske man vill just att det faktiskt ska finnas någonting som är på riktigt. Mm. Det är därför det sprids ju mycket sånt här på nätet just. Till exempel den här, som jag nämnde tidigare, det här som var typ en tvättbjörn som hade så här rört sig på land och såg väldigt, väldigt konstigt ut.
Mm.
Och det var ju en jättestor snackis typ överallt.
Ja.
Men det var ju det att det var en tvättbjörn som hade blivit deformerad på många sätt. Så.
Ja. Det här har ju till och med stått om på Aftonbladet, så jag tror att de flesta lyssnarna har
sett. Ja, det pratades om det i Sveriges Radio, minns jag. Ja. Typ, jag jobbade på en kyrkogård och lyssnade på radio och hörde det här,
ja.
Minns jag.
Så att, och sen är det väl just det här med att chansen att det kan finnas på riktigt, just att det inte är motbevisat. För jag tror att många kanske drar sig från att tro på aliens eller tror på, jag menar, uppenbart... Vad som är uppenbart icke-verkliga eller fantasimonster. Och då kittlar det ju med de här monstren som är på gränsen till att det här skulle kunna vara någonting.
Ja, som är något så, det kan vara ett djur bara som inte är så vanligt, som många gånger är farligt, som kan dyka upp så.
Mm. Och allt
det... Nu är det skillnad på en bunnjip och kanske The Mothman, som är liksom typ en varelse som nästan är människolik.
Ja, jo, visst.
Och det, ja, till exempel en yeti som typ kan vara en apa. Men ändå.
Men jag fascinerar fortfarande utav alla de här med förklaringen till vad det skulle kunna vara. Alltså vad ligger bakom den myten och varför vi skapar nya myter hela tiden. För än idag så föds det ju nya kryptozoologiska monster, om man får säga så. Att än idag så kommer det ju nya rapporter om djur som folk påstås och sett, som vi inte lyckats motbevisa.
Jag läste bara nu, när vi typ researchade här innan, om någon såhär typ drakskelett funnit på en strand i Spanien. Bara, jaha. Menar ni allvar att ni tror att det är en drake som har typ kraschat? Liksom, eller
det, det minns jag också att många beskrev det som att de hittat dinosauriekroppar, sjödjurskroppar som de bärgat upp, och det fanns foton med såhär kroppar som hängde och man såg liksom ryggraden och tänderna och såhär på dem. Men då har ofta visat att det var späckhuggare i slutändan, för att när de börjar förruttna så förlorar de ju späcket.
Det finns ju det här fenomenet som heter globster.
Okay.
Som är typ en stor liksom klump typ, som så här påstås vara någon sorts varelse som man aldrig har sett levande, men som flyter upp på stränder och så, eller flyter i vattnet så. Men det är ju ofta bara späck eller ett djur som har dött och liksom bara har blivit någon sorts massa.
Det kan ju också vara det här som bildas i valars tarmar som kräks upp, det här som är värt typ sin vikt i guld eller vad det är.
Ja.
Det är så att Det är ju pengar i det. men, och ett tydligt tecken på det här liksom, med hur fascinerade vi är över de här men kryptozoologiska monstren är ju till exempel jättebläckfisken.
Ja, just det.
Som vi är så himla nära på att kunna helt så här, avskriva som en verklighet. För att vi har sett exempel, vi har fångat in exempel på det här djuret. Vi har sett dem som är upp till, jag tror att den största är 8 meter lång eller något sånt sätt. Och man tror att i djupen så kan det här bli upp till 30 meter lång. Så vi vet att det finns ett sån här jättebläckfisk. Men vi har inte ännu lyckats bevisa exakt hur stor de kan bli. De enda bevisen vi har är från sår på kaskelottvalar som blir attackerade av de här. Och därifrån kan vi dra en slutsats på ungefär hur stor de kan vara. Så att vi har tecknen på de här jättebläckfiskarna upp till 30 meter långa. Men vi har ännu inte lyckats hitta ett exemplar så stort. Så att det finns ju antagligen där ute och väntar på att
det. Ja, det är ju det. Djuphavsfiskar är ju väldigt, eller varelser så är ju väldigt intressant. Just att de ligger där långt, långt ner. Vi har ju tagit oss en bit. Så att vi har kunnat ta bilder på såna här genomskinliga fiskar och så här stora tänder och grejer och underliga ögon och så.
Mm.
Men vi har inte kommit längst ner. Vi vet ju inte vad som finns där nere.
Nej.
Och då, vi har inte varit liksom tillräckligt länge på vissa ställen för att kunna iaktta vad de här djuren faktiskt gör och vad deras saker och ting har för syfte och så, utan det är mystiskt.
Det är mystiskt.
Vi kanske ska ta ett avsnitt helt om havsmonster.
Det får vi göra.
Hon har ju ärr och ben och pratar normalt. Det gör väl inte monster inte.
Vi får väl se när vi slår ner henne.
Tack för att ni lyssnade på Monsterpodden. Kom tillbaka nästa vecka, för då ska vi prata om monster.
Ja. Följ oss på Facebook, maila oss på monsterpodden@gmail.com eller prenumerera på vårt iTunes-flöde.
Tack och bock.
Monster.
Whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the MASH.
It's now the Monster MASH.
The Monster MASH.
And it's a graveyard smash.
It's now the MASH.
It's caught on in a flash.
It's now the MASH.
It's now the Monster MASH. Now everything's cool, Drax a part of the band. And my Monster MASH is the hit of the land. For you, the living, this MASH was meant to. When you get to my door,